Det är så, Jenny, att olika studier visar att vi under en dag får höra mellan 10 och 200 lögner. Vad säger du om det här?
Jag är förvånad.
Ja.
Mm, och godtrogen.
Mm. Men de flesta av de här lögnerna så är sådana så kallade vita lögner. De är svåra att avslöja. Jag tänker så här, skulle det inte vara lite roligt att om man så där rent språkligt skulle lära sig att känna igen en vit lögn? Vad säger du om det?
Mm, det skulle vara. Eller jag vet inte om man alltid vill.
Nej.
Ibland kan de vita lögnerna fungera som ett socialt glidmedel. Man liksom, lite mindre friktion, man kommer bättre överens med varandra.
Mm. Men ska vi ändå försöka avslöja dem?
Vi kan försöka.
Veckans publikfråga handlar om orden mönstring, uppbåd och värnplikt. Vår frågeställare idag skriver att han blir byråkratroddig av de här orden, och det är lätt att förstå.
Det är lätt att förstå. Till en del överlappar dem.
Mm. Men först tänkte jag, Jenny, nu att vi ska göra det här riktigt roliga. Vi ska försöka förstöra en massa relationer idag. Inom familjen, mellan vänner och på arbetsplatser.
Disconnecting people, ja.
Ja, lite så. Vita lögner ska vi snacka om, alltså. Vad tycker du är skillnaden mellan en vit lögn och en lögn?
En lögn, alltså alltid lögner. Men en vit lögn kan ha som syfte att liksom öka sämjan. Man säger inte alltid vad man tycker, åtminstone på kort sikt, men kanske också på lång sikt leder det till att man, om man inte säger allt man tänker, och inte ens när man blir tillfrågad säger precis allt man tänker, så kan det hända att man har lättare att komma överens.
Ja. Kanske sådär att man skyddar någon annans känslor, alltså undviker man en onödig, obehaglig situation genom att dra till med en vit lögn.
Mm. Jag låter bli att såra dig när du kommer hit och har plötsligt gjort något jättemärkligt med ditt hår, och så frågar du, tycker du att det blir fint? Eller jag skulle inte säga någonting om det är märkligt, jag skulle bara kommentera. Eller så att, oj, du har klippt håret.
Ja.
För det är ju så här goda yxskaft. Men att du har åtminstone noterat att det har hänt någonting. Och det räcker ibland. Och sen om du frågar vad tycker du, så här, ja, fint.
Ja.
Mm. Om inte det är uppenbart att du är själv är missnöjd. Så här, titta, jag har klippt håret, det är helt hemskt. Och då kan jag också säga att vet du, det växer ut igen. Eller så kanske jag kunde säga, ja, det är hemskt. Ja, det är så hemskt. Men, eller, ja, du har rätt, det blev inte så lyckat den här gången. Men, eller sen kan jag säga, vet du, det är inte så farligt. Även om det är jättefarligt.
Ja, ja.
Men att det växer ut igen.
Ja.
Jag kan trösta lite. Sådär.
Det är det, ja, exakt. Men en lögn sen igen, så då är det på något sätt att det ska gagna dig själv.
Man svartmålar andra till exempel. Bär falskt vittnesbörd mot sin nästa.
Ja, självisk vinning, skydda sig själv kanske mot kritik också.
Och det kan man göra, alltså det kan man också göra med vit lögn. Alltså i princip tror jag att det behöver inte vara nödvändigtvis vara så skadligt. Om man inser att man har torra, så försöker man göra bättre.
Mm. Exakt. Skydda en hemlighet också. Rent av ekonomisk vinning kan man ju också försöka få med en lögn. Och jag tänkte att vi skulle snacka lite det här och syna det här med skillnaden sen mellan lögner och vita lögner. För jag har noterat samma som du. Alla gånger inte helt glasklart.
Nej.
Det där. Men med vita lögner, så om jag har förstått det rätt, så har vi lånat in det här ordet från engelskans white lie. Och det här är ju lite spännande, det här med vit på något sätt. För att vit, färgen vit i vårt språk eller annars också, så symboliserar kanske någonting oskuldsfullt, kanske någonting gott, lite rent, lite harmlöst.
Mm.
Vissa har uttryck, vet du, som det är inte svartvitt, det är det svarta, är det dåliga, och det vita är det på något sätt det goda.
Mm. Och sen en vit lögn, man tycker att en vit lögn är en ganska oskyldig lögn. Men man kan också, man tänker det här att det finns ju ett talesätt att ändamålet helgar medlen. Så till exempel om det gäller att skydda folk, gömma förföljda människor, och så kan man ju liksom blåljuga.
Mm. Ja, du tänker så, ja.
Och anse, och det är inte en vit lögn längre. Man ljuger sig, man liksom står rakt upp och ner och ljuger, och ändå så kan det vara fullständigt godtagbart och till och med berömvärt att man har smugglat folk undan förintelsen.
Mm. Jag har aldrig sett den här personen.
Aldrig någonsin.
Det är en lögn, men i sammanhanget kan det bli en vit lögn. För att ändamålet är ett sånt som är så pass gott att man kan ljuga då.
Eller så kan man förmedla information om att det finns en olåst källare. Det finns en källare som är olåst då och då. Och du kan gå in där och så låser jag dörren, och sen när någon kommer säga, så kan jag fortfarande tala sanning och säga att jag aldrig sett den här personen.
Mm.
Jag tänkte om man nu verkligen vill liksom skruva till det.
Sant, sant. Jag tänkte vi skulle testa några typiska situationer när man kanske tar till en vit lögn. För att jag är lite nyfiken, vad säger du? Och vad säger månne jag? Och jag har några exempel här som jag tänkte testa på dig, så får vi se. För det första, eller det första exemplet jag har, så är för att undvika en inbjudan eller ett möte. Alltså vi kan ta det så här. En kompis som du inte har sett på jättelänge, så skriver till dig och vill träffas nu. För du har sagt att vi borde ju träffas nu snart. Men när den här nu skriver och är i dina huds någonstans nära, kom nu Jenny på en kalja eller kom på en kaffe med mig. Men du skulle helt enkelt inte orka. Och du vet att du borde fara och träffa den här kaverin nu. Men du orkar inte och du kan kanske inte vara helt ärlig. Så vad gör du? Vad säger du? Vad drar du till med?
Jag skulle kanske kunna säga att det inte passar.
Bara så?
Ja. Att tyvärr passar det inte idag.
Ja.
Och sen kan jag, om jag vill, om det är en person som jag vill träffa. Så om ponera att det är en person som jag vill träffa. Så då skulle jag antingen nummer ett se till att jag träffar den här personen. Eller nummer två,
oberoende om du är trött och helt slut och haft en arbetsvecka som har varit från helvete.
Ja, men i så fall är jag uppriktig och säger att tyvärr så jag fixar inte det idag. Jag vill gärna ses, men jag fixar inte det idag.
Nej.
Eller sen kan jag bara säga att tyvärr passar det inte och då utan dess vidare återbud. Då är jag kanske inte så jättepigg på att träffa den här personen.
Nej.
Men och det är kanske det här, det inte passar, så det kan vara en vit lögn. Men å andra sidan, om jag nu faktiskt är jätteslut, så är det ju kanske inte ens nödvändigtvis en lögn. Det passar inte för mig att säga, när jag orkar inte.
Nej.
Men sen vet jag att det är till exempel sådana här inplanerade grejer som man har planerat in, så kommer det ibland sådana sista minuten återbud. Och jag tycker att jag gör det ganska enkelt för mig själv genom att inte göra så. Utan har jag sagt att jag kommer någonstans så går jag.
Ja.
Om inte jag faktiskt har riktiga förhinder. För det besparar mig en massa tankemöda. Men jag har liksom planerat in någonting. Så då ser jag det som en liksom ett löfte.
Mm.
Och om jag varje gång ska känna efter varje sak jag har tänkt göra, att skulle jag riktigt idas det här, så då ska jag aldrig få någonting gjort.
Nej, det är sant. Men jag är kanske nog lite mer självisk än du där, för att även om det är inplanerat så kan jag nog ibland dra till, har jag märkt, med en vit lögn, för att jag helt enkelt inte orkar. Och då märker jag att jag försöker hålla mig så nära sanningen som möjligt, alltså sådär att även om det kanske inte 100% är sant, att veckan har varit så jäkla tung att jag måste helt enkelt vila ikväll för att orka. Alla veckor är väl mer eller mindre tunga, ibland, eller mer eller mindre alltid, så måste man väl vila också efter någonting som har varit tungt och så vidare. Så att jag märker att jag för mig själv så säger en sak som är sann, men tänjer lite på den så att den börjar tangera en vit lögn i det där sammanhanget.
Fast sen å andra sidan, om du behöver prioritera din egen vila, så kanske det inte nödvändigtvis är en lögn, utan helt objektivt sett sant.
Inte egentligen, men i princip så borde jag prioritera min egen vila hela tiden. Sådär. Men jag har gjort
det. Vi har väl en tendens att lite överboka oss, du och jag.
Jag tror det. Men jag har gjort en grej. Jag har gått in på diverse olika diskussionstrådar där man diskuterar vita lögner. Eller jag har klippt och klistrat och jag har plockat och sådär. Och så har jag kört in det i den artificiella intelligensen och bett den göra en frame-analys av språket. Alltså analysera att hur låter vita lögner i den här kategorin. Och här finns då några exempel, att vi får släkten på besök. Och kanske man inte riktigt får släkten på besök, men släkten kanske skulle komma, man vet inte om så kanske kommer, vet du.
Man vet aldrig.
Och jag har så tidig väckning imorgon så det inte passar. Eventuellt kan det vara så, man vet ju inte om den där väckningen är tidig eller inte. Nå, så körde jag in alla de här vita lögnerna då i maskinen. Och så kom det ut det här, vad är typiskt för den här typen av vita lögner? Håll i er, Svenskfinland, nu får ni de här meddelandena, så kan det hända att det är en vit lögn.
Psykologen AI har fiskat fram sanningen.
Yes, fast det här är nog ändå så att de kommer från riktiga människor och AI har hjälpt oss här nu. Om de innehåller orden skulle jättegärna, alltså det blir överdrivet positivt och med skulle jättegärna, men. Så då kan man börja ana oråd eller eventuellt tänka att är det så här. Andra ord som är jättevanliga är tyvärr, dessvärre och annars hade jag gärna. Och överraskande många av de här så handlar om antingen släkt, katt eller hund.
Jaha, ser man på. Beroende lite på vad man har.
Ja, men här är en då som jag också bad i den här innehållsanalysen skriven, en typisk. Jag skulle jättegärna komma, men hunden har blivit sjuk. Jag vet inte vad felet är. Och då signalerar man samtidigt en viss oro också för hunden. Och den andra ska tänka att oj, bara det inte är något allvarligt nu med hunden.
Ja.
Det här var ett exempel. Ett till som vi lite var inne på här i början. Det rör sig om en vag positiv feedback när du egentligen inte skulle vilja ge den eller när du inte gillar någonting. Ett exempel här. Du blir bjuden på mat hos vänner och maten är verkligen inte i din smak. Vad säger du? Om det är alltså på riktigt, det är helt vidrigt, det är vedervärdigt, det är inte alls gott, du tycker inte alls om det.
Okej. Oftast. Jag är ju på det sättet en tacksam gäst att om ni inte lever så tycker jag sannolikt att det är gott.
Det är sant, ja.
Men så här, jag skulle bara säga, de bjuder mig på tofu, jag hatar tofu. Mm. Det är liksom, men om du gör så här så blir det gott. Och jag testar, men jag tycker att det är maträtt, ett livsmedel som man måste liksom stå på huvudet och niga 8 gånger mot den uppgående solen och marinera och gömma smaken på alla sätt. För det är inte ett bra livsmedel. Så att det är liksom min inställning till tofu. Men säg nu att det kan jag äta. Lever kan jag inte riktigt ens äta. Men tofu, jag kan äta det och kostar att jag hatar det. Men vet du, nu får jag ner det. Och då brukar jag bara säga tack, det var gott. Ofta så finns det ändå sen något tillbehör, någonting annat som har varit gott.
Ja.
Och sen kan jag till exempel berömma den här såsen var ju helt super. Eller säga något vackert.
Mm.
Sen om, man kan säga alltså, tack, det var gott tycker jag en alldeles. Jag menar, någonting har säkert varit gott. Och det är igen det här, man tackar och är artig för att man har blivit bjuden på middag.
Exakt, men så tack är ju, det är ju folkvett.
Ja.
Och det var gott, så då är det en vit lögn.
Det behöver inte ens, men det finns, jag kan kommentera att potisen var, men det var gott, så kan jag avse potisen och sen har jag varit liksom, jag har inte sagt exakt att jag inte.
Oj, så runda potatisen.
Nej, men jag säger tack, det var gott, det liksom, man behöver inte berätta mer än så.
Ja.
Att om jag sen på riktigt, om någon bjuder mig på lever så säger jag tyvärr att jag kan inte med lever, jag är ledsen.
Mm.
Och så kan jag kanske smaka en bit för att visa liksom att det är inte din, men
nej, exakt.
Ja. Och, men sen i övrigt så men det är liksom, det är min krantolista, det är den här, det är den här ena saken som jag inte äter.
Ja.
Men annars så vet du, man behöver, och sen är det just det här att om man har lite olika smak, olika sätt att laga mat, så det är okej.
Ja.
Samtidigt om det är någonting som på riktigt smakar vidrigt, för det har alltså misslyckats, det är för salt, det är liksom helt för salt, eller har bränt i botten, eller har liksom skurit sig på något alldeles jättekonstigt sätt. Så du vet kanske kocken själv om det. Då är kocken inte ens att titta vad jag lagar. Och då kan jag kanske trösta kocken och säga att vet du, det var helt okej.
Ja, för att jag märker att min taktik i de här lägena är kanske att jag styr in samtalet på någonting annat. Jag kan säga någonting i stil med att det här smakar på något sätt unikt, eller det här smakar annorlunda, att vilka kryddor har du använt? Och så blir det kanske en diskussion kring kryddor. Att jag testat att blanda koriander nu med tofu och så malde jag i lite lever, så det blev den kryddan. Men liksom, vet du, att jag styr in det på någonting annat som gör att det blir någonting unikt, men vi diskuterar kanske inte det unika i sig, utan vi börjar diskutera recept eller vi börjar diskutera kryddor och så vidare. Att det är kanske en, jag vet inte om det är en vit lögn, utan om det är mera ett sätt att försöka vara diplomatisk.
Men måste man uppehålla sig vid ett samtalsämne som inte, jag menar, om det är en person som har lagat dålig mat, så är den kanske inte så jätteintresserad av matlagning överhuvudtaget, och då kanske man inte behöver gå in på den här kryddsnacken. Man säger tack, det var gott, det duger alldeles bra. Medan det är klart att om det fanns någon aspekt, någonting, den här jordnötssåsen som det serverades med som faktiskt var god, så då kan ni ju börja ställa frågor om hur den var tillredd.
Jag plockar ut några exempel här från diverse olika trådar. Det här är verkligen intressant och annorlunda. Det är ganska okej. Okay. Det här är väldigt dig, eller det här är väldigt du, kan man säga. Om det, alltså då ska det inte vara vidbränt eller för på tok för mycket salt, utan om det är bara en speciell kombination av olika saker som råkar nu finnas där på.
Men att den här maten är så du, det låter inte som en komplimang hur man än vänder och vrider på det. Däremot kan man ju säga så här om plagg och frisyrer och annat, men det låter ganska ovänligt. Alltså man förstår ju att det inte är en komplimang. Då dissar man inte bara frisyren utan dessutom personen. Så det är liksom...
Nej, det är sant. Det måste ha tagit lång tid att göra det här. Det kan ju också vara en sån där att du går in på det där att oj, oj, oj. Att här finns en massa olika saker. Att det är säkert varje massa olika...
Möda och
ja, massa möda och besvär och en massa olika element och så vidare. Först har du hängt upp den här levan och sen har du liksom finhackat den. Sen har du stekt den.
Lasagne är ju typiskt en sån pill.
Ja.
Som tar jättelång tid. Men det är nog svårt att misslyckas med ordet.
Nu kommer då den här ordförklaringen. På samma sätt, samma procedur om den här typen av vita lögner samlade och ordanalyserade. Och här ingår det mycket för dig, passar dig, det är du. Men här kommer också det här in, som du sa Jenny, om frisyrer och kläder. Att det är mer den här vaga, positiva responsen du ger, även om du kanske inte själv riktigt då är av den åsikten att frisyren passar dig. Så då kan du dra till med det här. Och det här kommer ofta i kombination med att jag inte skulle ha vågat. Att du är jättemodig, att jag skulle inte ha vågat. Jag har ju haft samma frisyr hela tiden. Mm. Att då blir det en sån här jämförelse också att du är minsann modig som har skaffat dig en sån där...
En djärv ny klippning.
Och sen andra ord som finns i de här vita lögnerna är unik och intressant. Att om någonting är intressant så då kan man ana att, att det kanske inte är positivt intressant utan det är intressant på ett sånt sätt som man själv då inte direkt sätter positiva förtecken kring eller om. Mm. Jag vet inte. Och verkligen lär vara ett ord som man används i det här. Att du drar till på det sättet att det här var verkligen speciellt. Att det här är nog verkligen du.
Kanske.
Ja.
Sen å andra sidan just det här liksom att man noterar att någon har klippt sig, oj, ser du har en ny tröja eller något sånt. Man kan säga det ut så det låter som en komplimang fast man egentligen bara kommenterar.
Ja, du säger det glatt.
Konstaterar att jag ser att du har en ny tröja.
Ja.
Eller sen jag menar, och så behöver man kanske inte vara så mångordig om någonting som man inte uppskattar. Och sen är ju smaken, vet du, jag menar, om någon annan så den kan klä sig jättesnyggt. Men folk har olika stil och man behöver kanske inte alltid kommentera så mycket.
Nej.
Man kan tala om andra saker än utseende, till exempel.
Mm.
Och sen då om någon frågar, att vad tycker du om min nya frisyr? Så då säger jag fint.
Ja. Ja.
Och, även om jag kanske ljuger.
Mm.
Men då har någon bett om ett omdöme och är kanske inte, om inte har synnerligen goda skäl att säga, men hur tänkte du nu? så tänker jag inte gå i den liksom in i den diskussionen.
Nej. Här den påminner lite om en skogsbrand när ni frisyr.
Ja. Något sånt.
Ett tredje exempel här, eller en tredje kategori av vita lögner som jag tänkte kolla här, vad säger du? Och det här handlar om att förklara en sak du inte har gjort eller ett oönskat arbete. Och jag kan konkretisera det.
Det här är min vanligaste lögn. Här ljuger jag.
Du säger det, okej.
Okay. Ja.
Vi tar det. Din chef eller kollega så frågar, hur går det nu med den här uppgiften som borde vara utförd? Och du sa, vad säger du?
Det händer att jag säger, oh shit.
Ja.
Det är alltså... Jag har insett att ärlighet varar längst. Ja. Sen tycker jag ju också det här att genom att blotta sina svagheter gör man sig mer mänsklig. Och de flesta har förståelse för att man inte hinner med allt.
Ja.
Och jag torrar och jag liksom försöker i allmänhet inte dölja det. Men det kan till exempel hända att men jag har ju fortfarande en halvtimme till deadline. Så jag säger, jo, fint. Och sen sätter jag mig ner och gör det. Och så hinner jag kanske.
Ja, exakt. Ja. Så du tar den taktiken att det är inte egentligen en vit lögn på det sättet, utan den finns på din to-do-list eller den hamnar nu på din
eller to-do-list. Den hamnar nu för att jag hade glömt bort den totalt eller något annat.
Men då skulle du kunna säga också att den är högst upp nu på min to-do-list.
Det kan jag också säga. Ja. Men det händer alltså, det som är ganska vanligt svar är att den finns på dagens to-do-list och då har den faktiskt funnits där. Då är det sånt här som att jag är inte den första på bollen i allmänhet utan jag brukar notera att den ska lämnas in då och sen säga till. Jag kan ha saker som är akutare och som behöver göras. Och då handlar den här chefens incheckning mera kanske om en påminnelse. Yep. Att faktiskt kolla upp att har jag nu börjat. Och inte det är ju någon som har sagt att jag måste ha börjat om jag hinner lämna in den under dagens lopp.
Nej, för att jag märker att jag har på det sättet delvis på samma sätt, men jag trasslar in det ofta i andra projekt på något sätt som den som ställer frågan om också är inblandad i och som kan ha en snarlik deadline eller det är mycket med det just nu. Så att jag märker att min vita lögn blir där, att jag trasslar in det i någonting i stil med att det är massor med det här andra projektet också, att jag svarar dig senare ikväll. För då visar jag samtidigt att det är på riktigt massor med det andra nu, vilket gör att till och med mitt svar här om den här andra uppgiften dröjer lite, om du förstår, alltså att jag trasslar in det. Men ofta är det också helt, eller inte helt sant, men det är delvis sant.
No, ofta, om jag vet att jag kommer att missa en deadline, så då försöker jag signalera det här i tillräckligt god tid.
Ja, men det gör du. Det tycker jag att du gör alltid också, att om det är så att det blir struligt med någonting på ditt andra jobb, så att säga, eller på ditt riktiga jobb, ja, så då gör du det alltid.
Ja.
Att då viftar du och säger att okej, att hej, att nu kommer det här inte nu, för att nu är det här.
Ja, och då tänker jag att om folk vet, de som sitter och väntar på någonting från mig, inte behöver vänta, och så kommer det inte, och sen kommer det ett besked om att jag blir försenad när de redan har märkt att jag är försenad. Då tycker jag det är liksom bättre att signalera i tillräckligt god tid, så att nästan alltid så är det här förhandlingsbart. De säger okej, 3 dagar till, lugnt.
Mm.
Medan om jag inser att vi har liksom, vi hamnar i blåsten om inte vi får det här i tid.
Ja.
Så då inser jag att okej, då måste jag sitta uppe på natten och få någonting ur händerna. Men jag tänker igen här att någon form av ärlighet kanske ändå, liksom att det är trassel med lögner. Och det som sen börjar nagga ens trovärdighet i kanten är det här när det liksom, när den här lögnen har fått fortgå för länge.
Mm, så är det. Eller när det upprepas de här. Jag gjorde samma ordanalys här nu i tredje kategorin. Nu kommer vi säkert att förstöra relationen på en massa olika arbetsplatser i svensk Finland. Innehåller ofta orden måste först. Och det här känner jag igen mig i. Alltså det finns många saker som ska göras och det här är en av dem, men nu kommer den lite senare. För att senare är alltså också ett ord som hänger ihop med det här med måste först och senare. Och sen det som jag tycker är spännande med de här vita lögnerna i den här kategorin, att de alltid innehåller någon form av budskap om en bättre framtid. Alltså nu är det mycket och senare kommer det, men jag ska göra det här och då blir det bättre. Att man tar in i den där vita lögnen någonting som på något sätt signalerar ett ljus i slutet av tunneln, om du förstår vad jag menar.
Förstår, ja. Men också det där med folk som man ska träffa som sen ställer in. Så nu har jag ju folk i min omgivning som jag tror på att de kommer när jag ser dem.
Mm.
Att, ja, har... att de har sagt att de kommer och jag tror att det blir så först när jag faktiskt på riktigt ser dem.
Ja.
Och det kan vara irriterande, men man kan också inse att den här personen är funtad på det här sättet och jag bryr mig tillräckligt mycket om den för att kunna bortse från det och konstatera att ska vi kunna umgås, så då måste jag leva med att premisserna är det här.
Ja.
Att det är folk som ställer in på kort varsel för det ena eller det andra. Och gör det med ganska liksom, låg tröskel.
Jag läste en intressant studie också som säger att män ljuger oftare om sig själva och kvinnor ljuger oftare för att skydda andra. Alltså att män enligt det här då i så fall skulle vara såna. Nu generaliserar vi alltså, håller oss till två kön här. Men att män skulle alltså ljuga mera, medan kvinnor skulle använda sig av fler vita lögner. Och det är ju svårt, kanske utifrån studier, att dra en sån här gräns. Men jag tycker att det är spännande att det finns studier kring det här också. Jag vet inte, jag tar det här med en nypa salt.
Det är alltså ett fantastiskt osympatiskt resultat.
Inte
så jag tycker ju att i så fall, om det här stämmer, så får ju Karan Alova kärpa sig.
Mm.
Och jag menar, jag har liksom ägnat mitt liv åt att försöka krossa patriarkatet, och det här är ju en stor anledning att tycka att det ska vara dags att lyckas så småningom. För den här typen av just det här att slå sig fram på andras bekostnad är så osympatiskt.
Ja, så är det.
Osolidariskt. Ja. Elakt och fel och fullt. Ja. Och det är inte vita lögner mer egentligen. Alltså,
nej, då är det inte vita lögner, utan då är det lögner. För att då gör du det för att vinna någonting själv.
Ja. Och det är klart att nu kan man ju liksom vilja skydda sitt anseende. Det frestas, man frestas göra det. Men en person som erkänner sina misstag och tar ansvar är mer trovärdig.
Mm.
Än en som aldrig gör något fel.
Nej.
Men så har man någonting att man annar ugglor och märker att allt är inte alltid som den här personen säger.
Nej. Men har du andra situationer när du använder vita lögner? Du sa det här med kategori 3 här jag var inne på, men har du något annat?
Jag har en personkategori.
No?
Mina barn. Jag ljuger jättemycket mina barn.
Oj då.
Mamma, vad har du i munnen? Ingenting.
Alltså, har du godis? Fast det är inte lördag.
Mm.
Men har du alltså mycket med dem sånt där att okej, att mamma äter godis bara på lördag?
Mm, ja. Eller i så fall liksom det här att jag smygäter godis liksom. Så det är ju det som jag kanske döljer för dem. Eller att det finns, så att har vi chokost, säger nej, nej.
Men när du blir rärtappad?
Men det kanske är också sånt som jag vill inte bjuda på det just då.
Nej.
Då är det bättre att säga att det inte finns än att jo, det finns, men jag tänker inte dela med mig för då blir det tjat.
Exakt. Men om du blir rärtappad då, om du hittar 7 stycken chokladplattor i skåpet och sen så har du fickorna fulla av godis och så den måndag.
No, jag är inte en så stor godisgris egentligen. Som, att det här att jag skulle gå och småäta godis är ganska nog sällsynt.
Mm.
Men det kan hända.
Ja.
Och kanske just en snabb blodsockerhöjare för att jag inte ska riva huvud av alla när jag är själv hungrig. Och sen försöker jag ju förstås höja deras blodsocker, men kanske snarare med en banan. Men nu försöker jag ju själv också hellre äta banan och macka. Mm. Men man gör det man behöver göra för att komma igenom livet.
Diskutera det här, hör ni jättegärna med oss på arenan i appen där. Hur brukar dina vita lögner låta? Tryck på diskutera och där finns vi. Magnus skriver till oss så här: ta gärna upp några militära ord. Vadå mönstring? Vadå uppbåd? Vadå värnplikt? Jag blir byråkratroddig, skriver Magnus här. Det är ett fint ord det där med byråkratroddig. Och jag kan förstå Magnus, för här finns en hel del saker som kan leda till rodd. För mycket av det här så handlar ju också om skillnaden mellan det finlandssvenska och det sverigesvenska. Både språk och sen system, skillnaden på våra värnpliktssystem. Men ska vi försöka ta det här då från början, värnplikt, definitionen. Medborgerlig skyldighet att utbilda sig för att delta i sitt lands militära försvar, särskilt gällande vapenföra medborgare i vissa åldrar. Det där är värnplikt, kommer från tyskans Wehrplikt med samma betydelse.
Och kvinnor blir värnpliktiga efter att de har gjort militärtjänst i en månad.
Just det, så är det. Och män då, eller värnplikten för män från det att man det år då man fyller 18 till slutet av det år då man fyller 60. Så åtminstone så är det nu inskrivet.
Just det. Och alltså för kvinnor, eftersom kvinnor inte är värnpliktiga, så är det liksom, det förväntas inte att de gör militärtjänst.
Nej.
Men om man gör militärtjänst, så då har man också i motsats till män då, så har man en månad tid på sig att hoppa av.
Ja.
Och kunna liksom backa in sig. Det här var ett beslut som inte passar mig. Jag vill inte mera.
Nej.
Men när man har gjort, om man stannar en månad, så då blir man värnpliktig. Då har man liksom förpliktat sig att slutföra sin tjänstgöring.
Mm. Och i Sverige så finns det då totalförsvarsplikt som kan innebära värnplikt. Men som också kan vara civil eller tjänsteplikt. Och en mindre del av då sverigesvenskar så kallas in sen till det som är då tjänstgöringen. Och tjänstgöringen så är då alltså den tid som du är i tjänst. Det kan vara då 6 månader, 9 månader eller 12 månader. Och tjänstgöringen så är alltså då en del av värnplikten. Så det betyder att det blir tokigt om man säger att han eller hon slutförde värnplikten i Dragsvik i december. För värnplikten har man inte slutfört, men man har slutfört tjänstgöringen.
Just det, militärtjänstgöring är väl det som är det korrekta.
Mm. Men så syns då också skillnaden mellan Finland och Sverige i det här som Magnus skriver om mönstring och uppbåd.
Som jag har för mig är mer eller mindre samma sak.
Ja, det är mer eller mindre samma sak. Mönstring i Sverige, och det är då den här själva utvärderingen som sen kan leda till ett beslut om värnplikt. Och mönstring så är liksom, det är olika test och det är utredningar och så vidare som görs då om en person. Så mönstringen är i Sverige det som är uppbåde i Finland.
Men uppbåde i Finland är det att alla killar kallas till det.
Jep. Och skillnaden är där, precis som du säger, att det är ett bredare begrepp, uppbåd. Det kan man ju höra också i andra uttryck, att det är polisuppbåd exempelvis. Att då är det poliserna som är inkallade. Och definitionen så är en stor grupp personer som kallats samman för särskilt syfte, militär eller polisiär åtgärd. Så det är bredare, och det var tidigare så användes uppbåd också för den faktiska massinkallelsen eller mobiliseringen av vapenföra män vid krig eller en allvarlig kris. Och uppbåd lite mer ålderdomligt än en mönstring som användes i Sverige. Men i princip så är det samma procedur som det handlar om.
Just det.
Ja.
Ja.
Och sen blir det ju ännu råddigare, Magnus, och alla andra kan vi säga, när vi går in på det här med att göra lumpen, att vara i militären eller tjänstgöra i milin och intin. Och sen om man på riktigt är i militären eller om man är i armén eller om man är i marinen eller i flygvapnet. Men där rekommenderar jag att man går in på arenan och kollar och lyssnar på tidigare avsnitt av Näst sista ordet, för men, där har vi pratat om.
Ja, men lumpen och intin är väl egentligen samma
exakt,
sak.
Ja,
är, man har liksom de militära lumporna eller alltså...
Eller intikläderna.
Ja, intikläderna, intendenturavdelningen.
Yes, så är det. Så att intin och lumpen så är precis samma sak. De där kläderna,
paltarna
som man har på sig. Och det kan jag säga, Jenny, på tal om militära ord och på tal om att vara i det militära, där blir man en mästare på vita lögner, kan jag säga.
För man blir bestraffad om man gör fel, eller så?
Lite så, men så är det också så där mitt i allt att men nu är det nog tungt här, där det ska vara någon frivillig. Att har jag månne lite känningar i ryggen?
Ja, alltså att jag önskar att jag kunde hjälpa dig, men jag vill inte.
Har du en språkfråga? Vill du önska ett ämne? Skriv oss gärna, adressen är nastsistaordet@yle.fi. Men nu för den här gången säger Jenny och Jens.
Morgens!